Det är onsdagen den 18 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Och jag heter Paulina Neuding. Hon är gymnasielärare och skribent och doktor i pedagogiskt arbete. Och nu har hon precis fått ett väldigt fint pris, nämligen Sven Georg Erikssons hederspris för sitt arbete. Anna-Karin Windham, välkommen till Ledarredaktionen.
Stort tack!
Anna-Karin, du har precis fått Sven Georg Erikssons hederspris för ditt arbete. Vem är Sven Georg Eriksson, om man inte vet?
Jo, han är en adjunkt i filosofi, matematik och fysik. Som nu är han pensionerad sedan väldigt många år. Men han har under hela sitt lärarliv engagerat sig väldigt mycket för just undervisningen, för lärarrollen och för, som han säger då, kunskapsskolan. Och han började tidigt reagera mot de försämringar man gjorde av svensk skola där ämneskunskapen skapades ut och istället handlade allting om hur läraren undervisade. Mm. Och han har varit modig i debatten skulle jag säga och varit en mycket tydlig röst i att ge argument och styrka de lärare som faktiskt försöker bjuda de här och har försökt bjuda flumidéer och motstånd. Mm. Och för då, 4 år sedan, så valde han inspirerad, om jag förstår rätt, av just Inger Enqvist som ju skriver på Svenska Dagbladets ledarsida. Han valde att inrätta ett hederspris till den person som i hans anda har arbetat mot eller bekämpat flumskolan, som det står på diplomet man får.
Och Inger Enqvist är alltså professor emerita i spanska som är kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida.
Ja, precis. Så andra året så fick Isak Skogstad, tredje året Åsa Wikfors, professor i filosofi, akademiledamot. Och i år blev det jag.
Mm. Vad roligt. Så,
ja, det är jag. Jag är mycket, mycket glad och stolt över detta.
Du har precis figurerat i en väldigt uppmärksammad tv-serie i SVT som heter Vem mördade den svenska skolan? Reaktionen har varit ganska starka mot den här serien. Vad tycker du själv? Hur blev den?
Ja, alltså jag har ju investerat rätt mycket tid och tanke i den här programserien för att den har ju sin upprinnelse i att jag själv tog kontakt med Micke Lindgren och hade en önskan om att göra någonting om skolan. Någonting som skulle kunna ge någon slags bakgrundskunskap till varför det ser ut som det gör just nu i skolan. Micke Lindgren är en av upphovspersonerna. Han syns inte i bild utan han har varit med som upphovsperson. Han är vanligen medlem i humorgruppen Grotesco. Jag hade en idé om att göra någonting som kunde styrka lärare och föräldrar och i att förstå varför den svenska skolan fungerar eller inte fungerar som den gör. Eller som den ska just nu. Och det var min liksom, ingång i detta. Sen har ju andra varit de som har skrivit fram programmet och gett den det format som Vem mördade skolan nu har fått med den här true crime-berättelsen och så. Och jag tycker att det finns många poänger i den. Det finns många poänger i att använda satir. Men jag skulle kanske önska att det hade funnits lite mer utrymme för djup. Lite mer utrymme för resonemang som får ta tid. Jag tror nämligen att de allra flesta i Sverige idag är intresserade av skolan och intresserade av att få förklarat för sig hur det kan komma sig att det ser ut som det gör. Så man kanske inte hade behövt gasa på så in i bänken mycket med skoj och flams som det blir ibland.
Mm. Det jag reagerade på när jag tittade, jag tyckte att själva serien på många sätt var bra och tar upp viktiga saker. Samtidigt som det är så fruktansvärt onödigt att mobba folk som man bjuder in. Mm. Och ibland övergår det bara i hån om över folks utseende. Det tyckte jag var väldigt märkligt.
Jo, det blir ju också kanske att det tar för mycket fokus då från de ämnen man pratar eller de problem man försöker liksom belysa och förklara. Sen tror jag också att det finns en risk att den typen av humor kan bli för repetitiv, nämligen att tittaren kan förutsäga skämtet innan det kommer, därför att det är byggt på precis den samma format, samma modell som skämtet var för det föregående skämtet och det som var innan dess. Mm. Sådana saker kan jag också tycka att man kanske ska eftersträva stor finess i. Mm. Snarare än lågt hängande frukter då.
Men jag ska erkänna, jag skrattade också högt när hon kom in på den konstruktiva pedagogiken och det är liksom en scen med dockor där en lärare får höra så här, men fröken, och han säger, men jag är ingen fröken, jag är en coach eller något liknande. Då skrattade jag faktiskt högt, det var väldigt roligt. Mm. Men du, hur har reaktionerna varit?
Jag uppfattade som att lärare överlag gillar detta väldigt mycket och att man känner sig sedd. Och att man känner sig lyft av att någon då, för där har serien många stora förtjänster, att den faktiskt tar lärarperspektivet och förklarar vad har detta gjort med den yrkesposition som är så viktig och som en gång hade så hög status i samhället. Varför har det här skiftet skett och varför har statusen dränerats från läraryrket? Och nu plötsligt så riktas strålkastarljuset på den här yrkesgruppen och man blir upplyft igen. Så jag har fått väldigt många brev från lärare som uppfattar att det här är en serie till dem. Jag noterar ju samtidigt att det är tämligen tyst ifrån det akademiska hållet. Det är märkligt att vi ändå har så många skolforskare. Det är en väldigt stor grupp skulle jag vilja påstå, som inte känner sig kallade att delta i den här diskussionen. Eller kanske förklara då de som blir kritiserade här, för exempelvis den konstruktivistiska kunskapssynen och en konstruktivistisk metodik. Det vore väldigt bra om de klev fram nu och förklarade om de fortfarande står fast vid det här eller om de har ändrat sig. Men där är det tyst.
Men är inte den pedagogiska forskningen, är inte den ganska lik kriminologin på det sättet? Att man har gått in i sin egen liksom sociala värld och man har sina teorier. Och sen så när de teorierna verkligen uppenbarligen stöter ihop med verkligheten, då försvinner man liksom in i det akademiska och den egna världen snarare än att komma ut och säga att ja, verkligheten krockar med våra teorier. Därför måste vi tänka nytt eller tänka om.
Jo, nej, men det ligger nog mycket i det. Och sen så tror jag också att pedagogiken, didaktiken, utbildningssociologin för den delen, den vill ju gärna kritisera det normativa samtidigt som den är otroligt normativ själv i att lägga fram en bild av vad som är det negativa i skolan eller vilken lärarroll som är den destruktiva eller den felaktiga och sen lyfta fram andra ideal då, oberoende av om de är möjliga att iscensätta eller leva i ett skolsammanhang. Och där har vi väl den krocken nu då, att deras normativa idé av vad skolan var på väg mot, det gyllene landet där frälsningen långt bort, det är inte så många som är villiga att trampa på i den riktningen längre. Och då håller man tyst istället. Och sen så ska vi komma ihåg att man vaktar ju fortfarande en väldigt viktig arena här och det är lärarutbildningen. Och det är väl därför jag tycker att man ska trycka på för att fortsätta hålla igång den här diskussionen, debatten om skolan och skolforskning. För ska vi få till ett skifte så måste också lärarutbildningen få en form och en attraktivitet som gör att vi ser att också väldigt många högpresterande unga människor söker sig till det yrket och till den utbildningen. Och så är det inte nu.
Men du är ju själv forskare, du är filosofidoktor i pedagogiskt arbete som sagt. Hur blir man bemött om det är så att det här är förstås som allting annat sin egen sociala värld? Hur blir man bemött om man då är ute i den här debatten så som du har varit? Är det lite socialt knepigt kanske?
Ja, det är det. Och det man hanterar det genom att inte säga något. Genom att låtsas om som att den här serien inte finns. Mm. Eller låtsas om som att den debatten som faktiskt förs och där det finns ändå ett fåtal forskare, kritiska forskare som är aktiva, den hör man inte, den läser man inte, den tar man inte del av. Och det, där ser vi ett mönster som går igen också med hur alltså kritiska böcker, alltså granskningar som gisslar delar av vetenskapen, om de inte då är producerade inom våra vanliga stuprör av peer review-system och har gått igenom det, då negligerar man det och säger att det äger ingen giltighet, det säger ingenting om vår verksamhet. Bara det som har gått igenom våra egna kvalitetssystem behöver vi läsa och ta vakt vid.
Mm. Alltså, där är det ju tacksamt säkert att serien så lätt det är lätt att avfärda den givet att den är gjord på, med det tilltalet som den är gjord med.
Ja, precis. Och det är ett av skälen till att jag hade önskat att den hade i alla fall en portion mer allvar i sig. Därför att då hade den verkligen varit tvungen att lyftas fram också i sådana sammanhang.
Mm. Du har själv skrivit en krönika i tidskriften Fokus nyligen. Där du tar fram din avhandling som är nu 10 år gammal och granskar den kritiskt. Mm. Och till och med kritiserar din egen avhandling. Mm. Berätta.
Avhandlingen handlar ju om i vad mån man i gymnasieskolan tränar elever i kritiskt tänkande eller inte. Därför att läroplanen stipulerade att man skulle göra det. Och jag satt ju då och observerade terminsvis undervisning och bokförde hur lite man då tyckte jag ägnade sig åt detta och hur mycket man istället ägnade åt att berätta om de litteraturhistoriska epokerna, de stora författarskapen och så vidare. Typiskt liksom någon slags grundkunskap gav man eleverna då. Man grundade eleverna i vad litteraturhistoria är. Och så landar jag i en kritik av detta i då min avhandling. Och när jag sen tittar på den 10 år senare så tänker jag att oj vad jag var influerad av min egen ämnesdisciplin och de teorier som var i svang då och som fortfarande är i svang. Nämligen där man huvudsakligen ställer in siktet på att kritisera den lärare som instruerar, som berättar och som förklarar och förmedlar. Och istället så sökte jag ju hela tiden efter att läraren bara skulle ge över hela handlingsutrymmet, talutrymmet till eleverna. Men saken är ju den att det är väldigt svårt att vara kritisk mot någonting om man inte har någon särskild ämneskunskap i det du ska vara kritisk mot. Då är det ju liksom bara fritt spån egentligen. Om man tycker lite sådär i största allmänhet. Kritiskt tänkande är ju någonting mycket mer avancerat. Och för det fordras att du har domänkunskap. Så att jag gisslar lite min egen infärgning där av de teorier som har varit en del i att skolan har, vad ska man säga, ja, skjutits i en riktning som har gjort att vi har mycket mindre grundkunskaper hos eleverna och en lärarroll som är sidosteppad helt enkelt.
Mm. Vad jag förstår så är det rätt vetenskapligt belagt för det här laget att det här med kritiskt tänkande, det är inte någonting man kan lära sig i största allmänhet utan det kommer med ämneskunskaper.
Ja, precis. Och det är så som kunskap förvärvas eller tas in att du måste på något sätt ha domänkunskapen först och därefter kan du i relation till den domänkunskapen utveckla en förmåga till kritisk reflektion, kritiskt tänkande och möjlighet att dra självständiga slutsatser möjligen och så. Sen så finns det ju ett annat problem i det och det är ju att vi har trott länge att också väldigt små barn tidigt i skolgången så ska man kunna träna på det kan man kanske men man ska kunna så att säga leva detta och ge uttryck för den formen av avancerat kritiskt tänkande som i bästa fall, säger jag, i bästa fall kan man nå det någonstans på gymnasiet eller kanske under sina akademiska studier.
Mm. Men du som kan den här världen, finns det någon väg tillbaka? Kommer lärare acceptera att gå tillbaka till en klassisk lärarroll där läraren faktiskt inte är coach eller mentor eller någon liksom bollplank utan när man är på riktigt är lärare och den som kan någonting och den som vet någonting och som har någonting att förmedla?
Ja, alltså jag tror att vi måste bort från det där att det är antingen eller. Att det är en lärare och det vi ska röra oss mot är en lärarroll som aldrig någonsin använder grupparbete eller så. Det är ju ingen vettig människa som argumenterar för det. Därför att det finns ju naturligtvis situationer när det lämpar sig ytterligt väl att eleverna arbetar självständigt, individuellt eller i mindre konstellationer. Ibland till och med i någon större konstellation och där läraren faktiskt är mer av en sidofigur än huvudaktör. Det, problemet är de här tvära kasten, alltså att det alltid ska vara 100% av det ena eller 100% av det andra. Så att det jag önskar mig, och jag tror det är alldeles nödvändigt, är att vi får en balansering i detta så att inte en nybliven lärare känner sig skamsen när man ställer sig inför en klass och pratar i i 15 minuter och håller en genomdragning, utan ser att det fyller sin funktion det också.
Mm. Och på mikronivå då? Du är ju själv gymnasielärare. Kan man ställa sig i klassrummet och säga, det här är vad jag har att förmedla och nu är det viktigt att ni lyssnar, och de här årtalen ska ni kunna och de ska ni inte problematisera liksom, utan det är de som gäller och så vidare. Går det att göra så? Alltså, min första fråga gäller liksom makronivån. Går det att återinföra den lärarrollen? Men på mikronivå i klassrummet, är det möjligt där idag?
Ja, det tror jag. Det innebär nog, alltså det är många lärare som vittnar om att de har försökt att göra så, men att de får bassning av en rektor som har blivit frälst på någon konsultföreläsning eller något liknande, där man talar om att det enda de behöver är varsin iPad. Och sen så behöver inte du så mycket förberedelsetid på din undervisning, därför att allting finns ju i iPaden. Så att lärare som bjuder motstånd mot det där tankesättet har haft en rätt så styv tid, skulle jag säga. Mm. Också de som har försökt att argumentera inom lärarutbildningen för att det är rätt att stå och tala ibland och faktiskt hålla en föreläsning, har ju fått liksom pekfingret då och säga att, och fått höra att minimum, du ska absolut inte stå och prata längre än så där 8-10 minuter, därför att längre klarar de inte. Så att vi har ju krafter som har tryckt lärarna bort från det sättet på mikronivå också. Men jag tror ändå faktiskt att de allra flesta lärare som vågar lita till sin lärarerfarenhet vet att det där är det sättet som ibland är det enda sättet att förmedla en viss sak.
Mm. Ja, du kommer in på det här som jag tänkte fråga om, de här konsultföreläsningarna och plattorna och edtech-företagen som liksom täljer guld i skolan. Mm. Och min bild är i alla fall att de här konsulterna kommer in och så ska de både liksom lära skolorna och lärarna hur de här hur den här teknologin funkar, så man liksom man hamnar i en roll där man är expert. Man ska liksom råda skolorna och agera på ett visst sätt, och sen så liksom gör man jättestora affärer på det här, och för elevernas del så är det ju, alltså man vet ju, det börjar komma rätt mycket forskning som visar att man koncentrerar sig bäst när skärmen ligger avstängd i en låda i ett annat rum. Mm. Så länge du har den bredvid dig så stör den din koncentration. Hur upplever du det här krämandet av teknologi i skolan?
Ja, nej, där är man ju i stycken fast vid de avtal man har slutit i form av att de här tjänsterna eller de här verktygen ska fortsätta att användas och nyttjas över tid. Och det finns inte några nya pengar att köpa läromedel för eller att växla ut de här mot något annat. Och det är ett väldigt stort problem som jag ser det, att man har trängt ut en massa andra resurser med hjälp av de här mindre begåvade avtalen. Sen tror jag också faktiskt, det är inte så många som tänker på det kanske, men att det är också Skolverket har ju en väldiga massa lärplattformar och matrissystem och liknande som, alltså det här är ju en del av den enorma dokumentationsbörda som lärare idag är slavar under. Och där lärare måste ägna en väldigt stor tid åt att fylla i de här, använda de här. Och det skäl ju också det tid från de timmar då lärarna annars skulle kunna planera undervisningen eller ägna sig åt att utforma ett prov på något annat sätt, eller utforma studiematerial på ett annat sätt än att man gör ett snabbt ihopklistrat kompendium med lite bilder man har plockat från nätet och några lösryckta meningar som ska förklara vad det här landets kännetecken är, eller vad det där naturfenomenet har för kännetecken och så. Och det tror jag nog många av de föräldrar som lyssnar här känner igen, att barnen kommer inte hem med böcker, eller de kommer inte hem med studiematerial som är lätt för dig som förälder att ta del av och förstå och hjälpa med. Utan istället är det väldigt ad hoc allting. Det är hoprafsat snabbt. Det kan till och med innehålla ett eller annat stavfel eller skrivfel. För läraren har gjort det under väldigt tidspress. Och det är ju på det sättet på grund av det du just tog upp. Nämligen att pengarna har gått till de här lösningarna, digitala lösningarna som skulle lösa allt, som skulle göra allt annat överflödigt.
Men det här hänger ju för mig samman med att Sverige är så, vi har den här bilden av oss själva som är så oerhört moderna och vi ska hoppa på det som är modernt och vi liksom kastar oss över det här till synes utan någon som helst reflektion. Mm. Och det är en gigantisk experimentverkstad just nu med småbarn. Vi börjar se nu vad effekterna är på hjärnan och på koncentrationsförmågan och så vidare av skärmarna. Ändå så har man liksom kastat sig över det här på något sätt. Och det här är den enda vägen och det är liksom digital kompetens och allt det där. Tror du att det kan bli en reaktion, en backlash?
Ja.
Så som det blir i Sverige med jämna mellanrum. Man går liksom, man springer åt ena hållet och sen springer man åt andra hållet.
Jo, men jag tycker mig, det ser vi ju faktiskt på båda de politiska flankerna här, att man har backat ifrån de här framtidsutopierna som i mycket hög grad gav den här utvecklingen inom skolan, både vad gäller pedagogiken, metodiken och digitaliseringen. Där den berättelse som tidigare alla i princip tillbad skulle jag vilja säga, nämligen att nu när det digitala kommer så vet vi inte längre vad är bildning. Vi vet inte längre vilka kunskaper som kommer att vara varaktiga över tid. Allting ändras så snabbt. All kunskap ändras så snabbt. Och nu har man någonstans sansat sig då och de som var kritiska redan då har fått rätt i att ja, så är det ju inte riktigt, utan det är inte alls på det sättet att det är svårt att säga vad det är så att säga stommen i bildning eller vad är det bildningskapital som man rimligen bör rusta eleverna med för att de ska kunna klara sig och navigera i det liv som väntar dem sedan. Och jag tror att det är lite, där ser vi samma med de här bottenlöst naiva tilltron till att ungarna skulle kunna hantera och ha mobiler inne i klassrummet. Eller att de skulle kunna lika gärna söka i classroom på mobilen som att de då använder en dator eller använder de andra verktygen som skolan ger dem. Jag har själv suttit med som bedömare av lärarstudenter och sett hur halva klassen sitter och går på sina mobiler och det är inte i studiematerialet de är. Men de säger det till lärarna därför att de har ju tillgång via nätet då till den här studien. Mm. Och det gör ju att läraren står inför ett i princip omöjligt uppdrag. Men där är ju ändå ett visst skifte i detta där vi nu har möjlighet att förbjuda sådana saker in i klassrummet och sånt där. Och det är väl sent ska syndaren vakna där, tänker jag.
Mm. Ni går igenom väldigt mycket i den här serien. Ni pratar om förstås då friskolereformen, den så kallade fria marknadsskolan, kommunaliseringen av skolan, kunskapssynen i 94 års läroplan. Alltså det, migrationen, det är så mycket här. Vad är det man ska förstå när man tittar på den svenska skolan? Vad är liksom de viktiga dragen här för att förstå vad det är som har hänt? Alltså, frågan är ju befogad här. Mm. Vem mördade den svenska skolan? Eller i alla fall, vem förstörde den svenska skolan? Mm. Vad är liksom...
Nej, men, jag brukar tänka att det är det, precis som i konklusionen här också, det är ju inte en sak som förstörde den svenska skolan, utan det är ett pärlband eller en kanonad av reformer, framförallt under 90-talet. Men sen har det där fyllts på med ytterligare reformer och liknande då, eller liknande ingrepp i skolan som har ytterligare saboterat grunden för den skola som faktiskt fungerade väl en gång i tiden. Och jag tänker mig att det är ändå rätt länge sedan den där kanonaden av reformer drog över svensk skola. Och nu efter att ha sett vem mördade skolan så har kanske gemene man och kvinna lite bättre grepp om och förstå att vad var kommunaliseringen för en process? Hur kan det komma sig att den så lång tid efter fortfarande ger återverkningar i vilket handlingsutrymme läraren har eller varför det skiljer sig så vansinnigt mycket mellan en skola i en kommun och en skola i en annan kommun eller kanske till och med inom ramen för samma kommun, bara i olika stadsdelar, olika förvaltningar, olika budgetar. Så det är väl den delen jag tänker att vi har kanske lyckats göra en kunskapshöjning där i alla fall. Mm. Och nu går vi ju mot ett val och det är väl bra om man är lite mer upplyst om detta när man nu lyssnar in vad man erbjuder för olika skolpolitiska lösningar.
Återigen då, du är ju själv gymnasielärare. Vad råder du föräldrar att titta på när de följer sitt barns skolgång? Det här med att det är mycket skärmar eller inga böcker. Finns det liksom någonting som man ska vara vaksam på särskilt? Det är ju svårt att avgöra sitt barns skolas kvalitet.
Ja, precis. Men jag tror nog att man kan ändå ha det material eleven får med sig hem inför olika provtillfällen. Eller de instruktioner eleven får med sig hem när en text ska författas eller någonting ska utföras utanför skoltid. De instruktionerna säger ganska mycket om på vad sätt man har undervisat och hur eleven på lektionstid har förberetts för detta. Och är det där materialet obegripligt? Är frågorna man ser på provet när det sen kommer hem igen sådär så att man tappar hakan över vilken komplexitetsgrad de har? Då har man alla anledning att reagera på det och fråga.
Precis, och det är om de är väldigt komplexa, eller hur?
Ja, de är ju ofta det. Ja.
Ja, men komplexiteten kan ju vara en varningssignal. Alltså om barnet förväntas resonera på en nivå som man inte kan i den åldern. Ja,
precis.
Kan inte du förklara det? För att det kanske är lite kontraintuitivt. Man kanske tänker att i en pluggskola ska man kunna svara på jättesvåra frågor.
Ja, just det. Men det jag menar med allt för hög komplexitetsgrad är, det handlar om att låt oss säga att eleven har ett prov på någon av de stora världsreligionerna och det är inte bara så att eleven i provet ombeds att skriva upp karaktäristiken eller de stora liksom, kännetecknena inom ramen för den här religionen och specifika frågor på det, utan man ska tänka utifrån den här religionen och föra etiska resonemang exempelvis. Utifrån en specifik händelse. Jag har själv tittat på en sån fråga och tänkte, hjälp, skulle jag kunna svara på den här? Och då var det en elev i mellanstadiet som hade fått den frågan. Och det var från ett prov som Skolverket hade gjort som ett exempelprov. Så att det var inte den här läraren som hade så att säga, gått bananas på möjligheten att skriva tokiga frågor. Men där tycker jag man har all anledning att och har rätten på sin sida att ifrågasätta, är detta rimligt? Finns det något annat sätt att göra det här på så att eleven faktiskt förstår både frågan och har förmåga att formulera ett svar? Men det vi rör vid här är ju egentligen också någonting som är så djupt orättvist. Därför att alla de frågor jag sa nu att man ska ställa, allt det man ska titta på i studiematerialet, det är ju en enkel sak för mig att göra. Jag har språket. Jag har min utbildning, jag kan skolan och jag kan formulera min kritik. Men vi har väldigt många föräldrar som inte behärskar svenska språket på det sättet. Som inte kan läsa instruktionen på det sätt som du och jag kan. Och där i ligger ju också en förstärkt orättvisa av andra delar av samhället som inte fungerar som det ska vara.
Alltså, när kunskapskraven inte blir konkreta så handlar allting om att snacka.
Yeah.
Alltså, eleven ska snacka sig till betyg och har man inte gjort det så kan föräldrarna gå in och börja snacka för sina barn. Mm. Och det är i allra högsta grad en klassfråga, eller hur?
Ja, precis. Så att det klassklyftor, klassorättvisor förstärks genom det språk som skolan har valt att kommunicera med och det sätt att bedöma och utforma läxor och prov som man just nu gör. Så att också det är ett skäl för att vi går mot en skulle vända och kanske titta på om vi kan justera det där.
Det här är jätteintressant som du är inne på. Katarina Gunnarsson gjorde en reportageserie, tror jag att det var, i Sveriges Radio för några år sedan, där hon pratade just om det här med jättesvåra frågor på betyg, i skolan. Mm. Och det vittnar om liksom överraskande nog så vittnar det om en konstruktivistisk kunskapssyn där allting flyter och allting blir antingen jättekomplicerat eller jättebanalt. Mm. Kan inte du förklara hur det där hänger ihop?
Jo, alltså i hennes utmärkta reportage där så fångar hon ju någonting som, alltså idéer som fortfarande är i högsta grad levande skulle jag säga inom de områden vi tidigare har berört här inom det akademiska fältet, inom lärarutbildningen och på Skolverket inte minst. Där personer som har varit väldigt tongivande i svensk skolas vägval här, till exempel Mats Ekholm som var tidigare generaldirektör för Skolverket, säger att alltså, han står ju ännu idag för en konstruktivistisk kunskapssyn, och den innebär för honom då att kunskapen är inte någonting som är möjligt, att den finns inte där ute, den är inte möjlig att nagla fast, den kan inte stå på en sida i en bok, utan den måste konstrueras, byggas upp, skapas inom dig. Och du måste den göra, så som du har 30 elever framför dig, så måste var och en av dem konstruera den här kunskapen inom sig som individuella processer. Inte som någonting som kan ske i det här kollektivet som klassen utgör med läraren som ledare som förklarar och berättar och lägger fram det eleverna ska tillägna sig. Och i det synsättet ligger ju då att en sån sak som det här exemplet tar han för övrigt i den där reportageserien, en sån enkel sak som lika med tecken. När du räknar, då kan man inte utgå ifrån att det, du kan inte bara så förklara vad det är och sen så får eleverna acceptera det och så går vi vidare och börjar arbeta med och använda det, utan istället säger han, ni måste komma överens om vad lika med tecknet betyder. Och om man tänker sig den modellen på varje liten enhet i varje ämne, varje kunskapsenhet i varje ämne, så är det ett Sisyfosarbete verkligen, att kunna bedriva någon slags avancerad undervisning med eleverna. Och sen lägg då det till att du har bedömningskriterier och kunskapskrav som efterfrågar en mycket hög grad av komplexitet i ditt kunnande och i ditt vetande. Så att på samma gång som du måste etablera alla de här basgrejerna, så ska du upp på högsta nivå i kritiskt tänkande, analysförmåga, slutledningsförmåga och så vidare. Mm. Sen, det är en annan del som det gör att det är skäl att vara kritisk mot det konstruktivistiska, det är ju att den gärna slår över i en lätt relativiserande eller kunskapsrelativistisk syn, där man inte säger att det finns fakta i sig, utan det som finns är perspektiv, det som finns är kontext och så vidare. Och det gör ju också att läraryrket inte bara tappar i attraktivitet utan blir hartnär omöjligt, skulle jag säga.
Jo, och sen så, och det är så uppenbarligen inte sant, och det märks att nej, men de som förespråkar det här synsättet tror ju egentligen inte på det själva. Det är ingen som undervisar om förintelsen och säger låt oss tala olika perspektiv på den här händelsen, eventuella händelsen. Utan när det verkligen är på riktigt, när det verkligen gäller, så vet man ju att liksom, vissa saker får vi vara överens om från början, ja. Annars går det inte att prata. Nej. Det gäller lika med tecknet och det gäller liksom historiska händelser. Mm. Men om man lyssnar på det här och är förälder och känner att man känner igen det här, säg att mitt barn går i en skola med en konstruktivistisk kunskapssyn. Man tycker att det är lite väl mycket skärm. Vad gör man konkret? Förutom att börja shoppa efter en ny skola. Hur kan man hjälpa?
Jag tror att det finns tyvärr en benägenhet hos många föräldrar att också man kanske är lite trött, så man köper en del av de där resonemangen. Och det är ett problem för den förälder som ser att det är fel och att det leder fel. Men om man är omgiven av en grupp föräldrar som också ser detta, så är det ju mycket mer kraft om man kan slå sig samman och bilda opinion lokalt på skolan och föra det uppåt i systemet. Inte bara mot den lärare som undervisar, utan också mot rektor. För rektor är pedagogiskt ansvarig för verksamheten. Så har jag själv gjort när jag har vänt mig mot någonting eller opponerat mot något underlag till ett prov och sådär. Jag trycker det uppåt i systemet, för jag vet att den enskilda läraren är lämnad till de resurser skolan har att köpa in studiematerial exempelvis. Så kritisera läraren när det finns fog för det, men tryck det också uppåt i systemet, mitt råd till föräldrar. Sen tror jag också att man ska tänka så här, att man inte försöker alltid argumentera utifrån bara sitt barn och säga att det är min unge som inte klarar det här eller så. För att du har mycket större kraft i ditt resonemang om du kan föra fram argument och exempel som visar att det här gör det för gruppen sämre än om man hade haft ett annat upplägg eller ett annat studiematerial och så. Vi har alldeles för många föräldrar som så att säga går rakt in i skolan och kräver en enormt hög anpassning för just sitt barn. Men kan man liksom zooma ut lite och se vad gör detta för gruppen? Vad innebär detta för klassen eller för när de går över till mellanstadiet eller när de går över för högstadiet? Då har du ett bättre och liksom ett solidare argument skulle jag säga.
Vad finns det för, om du skulle tipsa om någon forskning eller något arbete som man kan visa upp då när man kommer till skolan med de här kraven?
Ja, det beror på vad tänker du då kravet är, alltså att man ändrar sättet att undervisa på. Då har jag faktiskt ett väldigt bra förslag här. Nu närmar sig skolavslutningen och då tänker jag att man skulle kunna till sin lärare kanske köpa ett exemplar av Filippa Mannerheims bok Undervisningskonsten. Som är en mycket pedagogisk och god genomgång av hur man kan strukturera undervisning, hur man kan väva in berättande, eget arbete, men utan att för den skull tappa greppet om gruppens kunskapsutveckling och kliva åt sidan som lärare. Så det är en väldigt god handledning som jag hoppas att man skulle kunna använda på lärarutbildningen, men det tror jag är en omöjlig dröm att få besannad. Men vi kanske kan gemensamt ge den till de verksamma lärarna istället i sommarpresent. Mm.
Bra och konkret tips. Filippa Mannerheims Undervisningskonsten. Anna-Karin Windham, varmt grattis igen till ditt fina pris. Och tack för att du kom till ledarredaktionen.
Tack ska du ha. Tack.
Och tack till dig som har lyssnat på ledarredaktionen idag. Jag heter Paulina Neuding. Vår producent idag var Jesper Sandström som vanligt. Hör jättegärna av dig till oss om du har förslag på någonting som vi ska ta upp framöver eller om det är någonting som vi ska tänka på nästa gång. Tack så mycket och vi hörs snart igen.